Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. VM, nu är det innebandyfeber. VM, vi ska försvara vårt guld. VM, vi ska kämpa för varje seger. Knäcka finnen, få checken på fall. Åh, nu tar vi dem, nu tar vi dem. Hur tyckte ni att det gick för mig? Niklas Nordén är gäst i detta avsnittet. Han är förbundskapten tillsammans med Thomas Brottman. Vet ni vad? Vi kommer inte nämna Brottmans namn en enda gång förutom här nu i introduktionen. Jag pratar VM, jag pratar landslaget, jag pratar spelarutveckling och vi pratar jättemycket annat som har med innebandy att göra. Det är alltid lika kul att prata med en riktig innebandynörd. Niklas Nordén har ju en gedigen bakgrund som tränare. Han har ju hållit på med innebandy hela sitt liv och han är ganska inblandad även på sin fritid med innebandy. Det kommer ni höra alldeles strax. Jag tänker att vi kickar igång det här avsnittet och önskar svenska herrlandslaget lycka till i VM i Schweiz. Nu kör vi! Ja, då har vi med oss Niklas Nordén. Hej! Välkommen! Tjena.
Tack, tack!
Ja, har du skrapat rutorna i morse här för första gången eller?
Barnen skulle till skolan och då som tur var har jag en knapp bredvid en extra bilnyckel så att den gick igång 5 minuter innan. Så att jag slapp skrapa men det var frost på rutorna, första frostnatten.
Ja, hur gamla är dina barn?
De är 10 och 12.
Ja, är de självgående på morgonen eller är det farsan som fixar frukost och klär på dem?
Det är lite olika. Nej, klär på dem slipper som tur är. Men om jag får för mig som i morse också så var jag lite sen till min träningspass. Och då så får de fixa lite grann själva. Men de fixar det bra.
Ja. Du, innan vi går in och pratar om ditt jobb här. Är du ideell ledare också? Eller du har varit det i alla fall?
Jo, men jag tränar båda. Nu kommer vi in mycket på kidsen här. Men ja. Jag tränar båda barnens lag. Eller jag är en av ledarna på barnens lag. Så att de har spelar i... Grabben spelar i ett 08-09-lag. Och tjejen i ett 09-11-lag. Så att där finns att göra ledarmässigt.
Ja. Härligt. Det är ganska kul va? Eller?
Det är vansinnigt kul ska jag säga. Det är verkligen två helt olika grejer som alltså att träna både tjejer och killar men även åldersmässigt bara de här 2-3 åren som det skiljer på de här lagen så är det stor skillnad på att träna dem. Men det är olika utmaningar men vansinnigt kul ska jag säga.
Ja. Vad är det du tänker skiljer i ålder och kön och allt det
där? Ja, men tjejerna är nästan 1-3 år yngre än vad killarna är. Det har en jättebetydelse både i spelet och vad de vill göra på träning och hur de funkar och hur viktig gruppen är för det här tjejlaget. Det är superviktigt och killarna har hamnat i en sån här, jag vet inte om det bara är mitt lag, men de har hamnat väldigt mycket i en sån här nu måste vi vinna tanke och det jag är inte så jag är väldigt lite vinna om jag har ett jobb som säger att du bara ska vinna så har jag verkligen ett annat jobb där som säger att jag bryr mig inte det minsta och det är till och med så att mina egna kids kommer och säger till mig hejar du mer på motståndarna än du hejar på oss själva så att jag är lite så åt båda hållen men killarna är ju roligt för att där kan man köra Där kan jag faktiskt testa taktikidéer med dem och det är vansinnigt kul faktiskt.
Ja, det låter som att Niklas har fel fokus här på ungdomsmatcherna, enligt dina barn då.
Ja, det kan man absolut säga. Jag tycker det är bra. Vi har förlorat otroligt lite med det här killaget så att vi har fått bjuda ner lite lag från Göteborg och Kalmar och Linköping och så vidare för att få stryk. Så att det är väldigt bra att träna på motgångar också.
Ja, jag håller med dig. Hade faktiskt en diskussion om just det igår, det här att vinna lite för mycket, att det blir inte bra heller för barnen. Att någon tanke, spelar man 10 matcher så kanske man ska vinna 7 och förlora 2 eller 3 av dem om man vill vara ett duktigt lag. Hur tänker du kring det?
Jo, men vi hade en sån här förra året, a perfect season, och då blir det fel. Det är inte bra. Det är inte bra för oss och det är inte bra för våra motståndare och det är inte bra egentligen på något sätt, tycker jag i alla fall. Så att där behöver man ju verkligen se in i seriestrukturen och vi som lag välja, ska vi möta ett äldre lag så att vi får jobba med något annat den här säsongen eller kan man på något sätt rodda kring det så att det blir lite andra utmaningar, till exempel bjuda ner andra lag. Men ja, det är väl viktigt tycker jag att man får testa på och få stryk ibland också. Och jag upplever att ju mer man vinner, ju mer kidsen vinner, desto viktigare är det för dem att också vinna sen. Och det är inte sagt att det är det bästa på alla sätt i de här åldrarna, kan jag tycka.
Nej, jag är beredd att hålla med. Om vi ska snabbspola här tänker jag, och om du snabbt får berätta, vad har du gjort i din karriär fram tills du som inom innebandy, fram tills du blev förbundskapten?
Den är stor, den frågan. Jag kom in i innebandy när jag var 10 år. Min brorsa, han startade en förening som har blivit ganska stor idag. Ja, men där började jag som spelare. Sen har jag väl någonstans spelat innebandy i hela livet. Och nu har det varit en liten paus de sista åren, men alltid spelat. Och sen var jag en runda och spelade in på näst högsta nivå. Och sen så gick jag tillbaka till min moderförening, alltså den klubben som brorsan startade, för att värva ner lite som spelande tränare i division 4 när jag var 24-25 år. Och sen så gick det, kan man säga, tyvärr, men åt tyvärr hållet i alla fall. Så vi lyckades vinna division 4 3-2 och sen gå upp i ettan på lika många år som, eller på de 3 åren som det tog. Och då fick jag en fråga från FC Helsingborg att haka på som assisterande tränare bakom Kent Göransson tillsammans med Vidar. Och fick en riktig ledarskapsskola, ska jag säga. Kent var otroligt skicklig på att lära ut och att ge ansvar ganska tidigt till mig. Så där var väl min bana in i elitverksamheten. Så från det att man skulle varva ner innebandyn så blev det ett elitspår istället. Och sen fortsatte det mot Växjö under en massa år och nu då förbundskapten, om man ser tränarspåret. Så.
Ja, just det. Och din moderklubb är, du har inte sagt.
Munka Ljungby innebandyklubb.
Munka Ljungby. Ja, men det är ju en riktigt klassisk förening som alla som håller på med innebandy hört talas om.
Ja, men jag tror faktiskt att den är det just nu. Det är en liten by vi är i och alla spelar ju innebandy här. Jag ska inte säga att det är som Nykvarn där varenda unge spelar på skoltid, men det är populärt att spela innebandy i den här byn och det är roligt.
Ja, varför tror du att det har blivit så? Varför har innebandy slått så starkt, tror du?
Nej, men jag tänker väl att det är ganska, alltså mycket är ju konkurrenssituationen också. Nu är vi en by som har fotboll, tennis, karate, lite så. Och antingen så är man väl lite bollsportshållet eller så väljer man något annat, gymnastik eller något liknande. Så att utbudet är väl inte gigantiskt. Sen tror jag att innebandyn har större chans att få ett fäste i de här, där det faktiskt bedrivs en bra föreningsverksamhet, ska jag säga, men också i de här mindre orterna. Och det tycker jag, vi känner ju igen det från elitinnebandyn med, att innebandyn har svårt att få det här enorma fästet i Stockholm, Göteborg, Malmö, kan jag ju tycka i alla fall. Utifrån hur många som faktiskt spelar innebandy i närområdena på de här stora. Så att jag tänker mig att det är en grund och en välskött förening är en grund.
Ja, härligt. När du berättar om din tid där i Helsingborg med Kent Göransson och Vidar Jonsson, alltså otroligt grymma ledare. Vidar är ju otroligt inspirerande och Kent likadant. Vad lärde de dig då?
Jag minns faktiskt att när jag var här i Munka som division 1-tränare då, så vet jag att Pixbo ansökte om en ny huvudtränare för deras högsta ligalag, alltså Pixbo här. Och då vet jag att jag skickade in en ansökan på den till Kristina Landgren, var det då på den tiden. Och jag kanske kryddar den historien, men jag tror inte jag gör det. Det är rätt så många år sedan. Men då skickade jag en ansökan och det var då David Jansson tog det jobbet i Pixbo. Då hade han varit någonstans och ja, han fick det jobbet. Jag tyckte det var lite synd och sen hamnade jag i Helsingborg ändå. Och då märkte jag ju att det var ju en grym tur att jag inte hamnade i Pixbo, för att jag hade aldrig rätt ut liksom elitmässigt. Man många många som jag som är i division 1-klubbar tror att man bedriver elit fram till det att man har sett vad elit faktiskt innebär. Så jag tror att då hade jag nog inte varit tränare idag. Jag hade nog varit rätt så utkickad ur Pixbo Wallenstam rätt tidigt där. De har lärt mig otroligt mycket vidare som coach och som han var en otroligt brinnande coach på den här tiden och med mycket nytänk som jag också. Jag kan verkligen identifiera mig med honom och just då och hitta på nya saker. Och Kent i sitt ledarskap, i sitt lugn, i sin professionalitet gentemot spelare, i samtalen med spelare. Jag minns ett par sådana här samtal när man ska sitta första gången med Juha Kivilehto och Jani Kukkola, när de kommer och man ska sitta och berätta för dem, okej, varför ska du spela i FC Helsingborg? Och det är bara att få vara med kring de samtalen och höra hur man kan planera för en individ. Det var spännande och som man har lärt sig mycket av.
Otroligt spännande det du berättar. Man tänker massa följdfrågor här, men vad säger man till sådana här finska stjärnor då, exempelvis?
Ja, just finnar är ganska speciellt. De vill ha en tydlighet som inte riktigt tror jag funkar i Sverige. I Sverige så upplever jag att man fram till det att spelaren skriver på pappret för din förening så är det förbannat massa fjäskande. Och liksom, ja men oh, du får den här rollen och du ska göra på det här sättet och det kan bli otroligt mycket så här, du får detta men sen slutar det med någonting annat ändå. Sen när de väl har signat på pappret så vänder rollerna så här. Så att jag tror att finnar är bättre här. De vill veta var är min plats, vad är min tanke, hur tränar vi exakt, vad är min plan eller er plan för mig. Nu är detta ju några år tillbaka i tiden måste ju tilläggas också, men jag upplever det som ganska tydlig skillnad på finnar och svenskar.
Nu lämnar jag lite det spåret jag tänkte fortsätta med och hoppas jag kommer ihåg och återkomma. Men Vera Kauppi pratade jag med för några avsnitt sedan och hon vill ju hävda att finska coacher är längre fram och är mycket rakare än svenska ledare. Vad tänker du kring det?
Där vet jag inte riktigt om jag håller med henne. Alltså, de är nog, jag upplever att både i Schweiz och i Finland så har de ett tydligare ledare. Alltså det är väldigt, där är det svart eller vitt. När det gäller liksom, ja, men ramar och strukturer. Vi är ju lite landet medelmåtta liksom så. Sen beror det på vad hon kopplar det till. Jag upplever ju inte att finsk taktisk innebandy är bättre än svensk. Men det kan vara roligare och det kanske finns fler. Men nu kan jag ju liksom Finland och Schweiz playbook utantill, skulle jag väl nästan vilja säga. Och jag kan tycka i många fall att de spelar roligare, men jag vet inte om den är mer vägvinnande för det. Och jag vet inte om den är tydligare heller. Det beror nog på, det är nog väldigt mycket upp till var och en också. Och även utifrån vilka, om vi nu tar Vera, vilka tränare hon har haft där uppe i norr i förhållande till vad hon har i finska landslaget eller i sina finska klubblag. Så att det är nog väldigt individberoende, skulle jag säga.
Jag blir också nyfiken på det du beskriver som det är en ganska vanlig situation att man är på division 1-nivå som du beskriver och så tror man att man bedriver elitverksamhet. Om du skulle nämna några områden, vad är det du menar med det du sa tidigare?
Nej, men framförallt planering, periodisering, vad du tränar, när, hur du tränar det, hur den långsiktiga planen ser ut. Alltså, nu ska jag inte skita ner alla division 1-tränare i detta, men där är många duktiga också, men jag tror att man väldigt mycket går till sin senaste match och sen så utifrån den matchen så försöker man hitta lösningar, olika vägar, olika spelfaser som man inte klarar tillräckligt bra, och så lägger du planen för veckan där och gentemot nästa motstånd. På elitnivå så handlar det otroligt mycket om den fysiska belastningen. Ska du träna 5-6 pass i veckan plus match på det, så måste du veta vad du gör med din kropp. Du måste veta vad som händer i muskulärt egentligen, fysiologiskt, och det upplever jag. Sen är det många på elitnivå som inte klarar av det heller, ska jag säga, som bara kör. Jag har ju otroligt svårt med de här lagen som kör crossfit 4 dagar i veckan, som det finns folk som gör på sommaren, där jag inte någonstans kan förstå hur man räknar ut belastning på det. Men det kan vara jag som är okunnig där, men jag har svårt att se det.
Ja, nej, men det du beskriver. Jag själv spelade ju innebandy på hyfsad nivå när Jesus gick i kortbyxor. Och jag kommer ihåg när jag bytte klubb, där jag hade varit med i en klubb som bedrev någon form av elitverksamhet. Jo, men det var elitverksamhet på 90-talet. Och vi tränade väldigt målmedvetet och vi var noggranna med många delar. Men sen när man hamnade i en ny förening som spelmässigt faktiskt var kanske ännu bättre då. Och de hade ju ingen erfarenhet av det här med resor och vad man äter och övernattningar och sånt där. Och vi kvalar ju till SSL då, bland annat med det här laget. Anders Hellgård var väl med i vårt lag och spelade. Och, det var ju ganska genant med matval och när folk gick och la sig innan en kvalmatch till SSL. Och, så det kändes lite som alla förberedelser var ganska meningslösa när man inte riktigt hade koll vad man gjorde.
Och det är ju ganska, det som du säger där, det är fortfarande så i vissa elitföreningar som om vi skulle gå till andra idrotters högsta ligalag så skulle, har jag svårt att se att det inte finns en tydlig plan på vad du gör före, under och efter match och hur kosten ska se ut och hur träningen dagen efter ska se ut, utan det är lite, ja, vi ser hur funkar det idag, då gör vi så här, men det blir McDonald's på vägen hem, och det är, så länge vi bedriver den typen av verksamhet så har jag svårt att se det på elitprofessionellt sätt, om jag ska vara ärlig. Sen är det många lag, och jag tror faktiskt det är kopplat till direkt till tabellägena, att de som gör mest rätt saker, de som lägger flest av de här noggrannhets procenten på hög, det är faktiskt de som vinner guld till sist. Så där finns mycket att göra.
Ja. Ska vi se här, nu ska jag läsa innantill. Niklas Nordén ska ta helhetsgrepp om svensk innebandy spelarutveckling och särskilt fokus på elitutveckling. Uppdraget är starta, leda, driva utvecklingssatsningar kopplat till spelets och spelarnas utveckling för att nå det mål som svensk innebandy vill. Du blev anställd av Svenska innebandyförbundet, var det 2020?
Ja, 19 kanske.
Ja, 19 någonting där. Ja, men du kan du berätta vad menas med de här flummiga orden?
Ja, men inte så flummig ändå tycker jag, men det är ju, nej, det är ju en härlig arbetsbeskrivning egentligen, men ja. Det har varit jag hoppade ju på ett spelarutvecklingsuppdrag, eller ansvarig uppdrag kan man väl säga, där det var helheten för svensk innebandy, och där det första som hände min första säsong, det var att SSL hamnade under FSSLs paraply istället. Och det begränsade otroligt mycket, ska jag säga. Att inte få ha möjligheten att göra ja, men egentligen vad man vill kring elitverksamheten. Nu har det öppnats dörrar, men det är en annan historia igen. Men där någonstans när man pratar liksom elitverksamhet så blir det begränsande av att FSSL tog över vissa delar. Och då, det kan ju vara, vi hade lite elittränarträffar där i början. Vi hade lite statistikdelar som vi körde mot SSL-lagen. Vi hade, nu pratar jag egentligen bara mot elit. Men i och med den här FSSLs inträde och vändning egentligen på hela SSL, alltså ligan SSL, så blev rollen lite annorlunda. Och då blev det för mig att fokusera lite grann neråt istället i de yngre åldrarna. Och där har vi ju alltifrån då det som vi kallar den blågula tråden som är kring landslagsverksamheten. Alltså från det att du ska in i RIG 9 skolor till Talang 17 finns det något som heter SDF, SM och så vidare. Men det blev även något som jag brinner för jättemycket, och det är ju de ännu yngre åldrarna. Och skrivit då material och tränarutbildningar kan man säga till åldern. Ja, men på det här vi kallar för grön, blå och röd nivå. Så det blev mycket fokus på det istället. Och det, så blev tjänsten förlagd. Nu har det öppnats en ny dörr. Och jag tycker att samarbetet mellan FSSL och innebandyförbundet har blivit mycket, mycket bättre. Och där ges nu utrymme igen till att göra nya saker. Och jag är ju en person som kommer på nya saker. Jag tycker om att komma på nya saker. Och sen ibland så kan man väl känna att beslutsvägarna inom sådana här stora rörelser inte är de enklaste. Och det tar tid och där är inte jag bäst att ha. Tålamod är inte mitt bästa begrepp att leva upp till, skulle jag säga. Så att ja. Kort förklarat.
Mm. Ja, nej, men det känns ju verkligen som att du är på rätt plats med tanke på att du är ledare högst upp och även inte längst ner, men på den nivån där det kanske är allra roligast med innebandy med de här yngre barnen när de håller på att spela. För det är ju suveränt att se glädjen i barnen, de yngre, och även föräldrarna, att föräldrarna ser sina barn röra på sig och så. Men vad...
Jag kan bara lägga till där, det är ju det som är, det är ganska, ganska roligt, för man är ju hela tiden mellan det här att nej, men för landslaget handlar det om att vinna. Vi ska vinna, det är det går ut på. För barnen så blir jag precis tvärtom, så man känner sig lite så här schizofren från en dag till en annan. Idag har jag träning med kidsen. Och jag ska sitta med landslagsdelar nu resten av denna dagen. Och då, det skiftar väldigt, ska jag säga. Men sen till den här rollen som spelarutvecklingsansvarig också. Så, alltså det är ju en roll som vi skulle kunna lägga 10 heltidstjänster på. För att utveckla innebandyn över vårt land. Och där känner man sig att ja, man blir begränsad av tiden som finns också. Jag har inte så många andra intressen än innebandy och lägger all min tid på det. Ja, det hade varit jag tror att det finns fortfarande mycket utvecklingspotential både bland elitnivå och de yngre, ska jag säga.
Mm. Ja, nej, men exakt. Alltså, jag tycker det är så otroligt intressant att lyssna och fundera själv här. För det, om man bara går tillbaka till de här yngre barnen då, och går man till sig själv och egentligen alla man pratar med, så är ju tävlingen är ju en drivkraft. Alltså tävlingen på skolgården när du kör en mot en, om det är basket, landhockey, fotboll. Alltså det är ju det som driver barnen på något sätt. Även om du bara har 5 minuter på en skolrast eller om det är på innebandyträning, så är det ju det. Och samtidigt så säger vi hela tiden, alla vuxna, att det ska bara vara på skoj och ni ska inte tävla.
Men det du beskriver där, det är ju, det vet ju alla föräldrar om någonstans. Jag vet ju när jag ska ha barnen i sängen från det att de är 5 år, då säger jag bara den som borstar tänderna snabbast ligger i sängen, den vinner. Och då helt plötsligt så har man ju ett sjukt tempo på barnen, vilket ju är skönt. Så att det är klart att att tävlingen kommer vi aldrig ta ifrån någon, utan den tror jag finns från det att man föds, speciellt om man har något syskon i familjen också som det finns att tävla mot, så blir det någonting annat, och även nere i idrotten. Och jag tror ju verkligen tävlingen är superviktig, Och det får vi inte blanda ihop med det här med resultaträkning. Sen ska man säga att SIU-modellen som kom fram för en massa år sedan och som vi har tagit fram och som egentligen alla idrotter har tagit efter innebandyn. Där har vi ju en tanke på att nej, men det här handlar om individuell utveckling för barnet eller för ungdomen i sin innebandy. Det som jag kan uppleva att SIU-modellen framförallt handlar om, det är ju att det är egentligen lika mycket en föräldraplan. Att föräldrarna skulle fatta att sluta hetsa era barn, att mitt barn ska spela mest, eller mitt barn ska spela med de äldre, eller mitt barn ska... Att det verkligen finns en individuell plan för att nej, men oavsett vad din vilja är som barn, så ska du få utvecklas enligt dina möjligheter. Men för föräldrarna så tror jag att vi verkligen har lyckats med den här diskussionen att nej, men alla ska få spela, alla ska få vara med. Sen om man tycker att det finns ju många som säger samma sak och tycker att det är ett misslyckande att vi inte tävlar. Och det är tyvärr så att de har inte riktigt fattat grejen. Att tävla finns med oavsett. Att tävla i din duell, att tävla i matchen, att tävla i, och det vet alla som håller på den här nivån. Det är ju när du kommer upp i 10-11 års ålder, fast det inte är resultat på en tavla, så räknar barnen på bänken ändå. De vet precis vad det står i matcherna. Det är bara det att fokus måste inte ligga där, utan fokus kan få handla om att nej, men vinn din duell. Eller se till att göra en kompis bättre där ute, eller en medspelare bättre där ute. Och det är väl det som jag tror har blivit bra för många ledare också. Och att ledarna, som oftast är föräldrar i den här åldern, att de inte, ah shit, det är tre lika med 5 minuter kvar. Nu sätter vi in de här 5 som vi alltid sätter in när vi ska vinna matchen. Utan att alla får testa på det, och ibland så vinner du och ibland så förlorar du. Sen att vi som ledare, det blir jag också, det är klart att man blir lockad av att vinna matchen i de situationerna. Men jag tror att på sikt, efter en vecka, så kommer inte ens barnen ihåg det. Och det är det man inte ska glömma. Efter en vecka så vet de knappt var förra matchen slutade. Men där och då är tävlingen superviktig.
Finns ju i alla idrotter numera folk som har åsikter om just detta med tävling och inte tävling, och just nu det går väl ändå inte att mäta riktigt vad resultatet blir, för att vi har ju ändå samma problem i innebandyn som i alla andra sporter, att man slutar vid en viss ålder, så att eller sitter du på någon information som vi andra inte...
Alltså, man kan ju göra, det beror på vad det är man vill mäta. Och svensk modell bygger ju på att vi ska vara så många som möjligt, så länge som möjligt. Och där kan vi ju se, det är därför vi håller på och roddar med SDFS-målder. Vi roddar med när ska JAS ligga och så vidare. Och det handlar ju egentligen bara om att vi vill ha kvar folk i systemet, så att säga. För vi tror att bredden skapar lite. Ju fler vi är på bredd, eller mängden, förlåt, inte bredden. Ju fler vi är på mängden, desto fler kan vi skapa liksom längre upp och hålla på med idrott hela livet. Och det är en supersund tanke. Och det är det vi måste jobba vidare med. Och där ser vi att siffrorna är, det går stadigt uppåt. Men sen kan man då alltid blanda in, nu kom det en pandemi, vad hände då? Nu hände det här, vi flyttade den här JAS-åldern, vad hände då? Men innebandyn är på rätt håll fortfarande. Även om vi säger att folk slutar, det är många som har slutat, så är innebandyn fortfarande ständigt uppåtgående. Och så därför är den modellen rätt. Sen om man skulle prata så här, hur får vi fram flest antal landslagsspelare? Nej, då är det inte 100% säkert att det svenska systemet är bäst. Alltså gå tillbaka på ryssarnas tid när de satte in, för man kan inte ens prata om ryssarna för tiden, men nu gör jag det ändå. Men när du satte dem i träningsläger 360 dagar av de 365. Det är klart att de skapas till elitspelare, och där finns alla resurser som kan vara för att det ska skapas liksom de bästa landslagsspelarna. Men svensk idrott handlar inte om det. Svensk idrott handlar om att ge möjligheten till så många som möjligt. Och det är därför vi kan ju gnälla för att medlemsavgifter går upp en hundring. Liksom. Mm. Det är ju, titta på Finland eller titta på de andra länderna. Jag pratade faktiskt med en finsk kollega för inte så länge sedan. Och de går och betalar för innebandyspelare i Helsingfors uppemot 2000 i månaden. Det är vad vi betalar på ett år. Och det är klart att det exkluderar otroligt många spelare i Finland till att börja spela innebandy. Och då tror jag att den svenska modellen ändå är... Vi som gillar idrott vill ju att många ska idrotta, så jag tycker att den svenska modellen är bra på det sättet.
Ja. Nu kan jag inte alla sporter, men jag är lite insatt i ishockeyn, och där är det ju lite som Vasaloppet när de drar linan om man är lite långsam, och i hockeyn är det ju när de börjar i nian så blir det ju, är det en sån brutal utslagning. Det är då alla elitklubbar säger till 90% av sina spelare stick och brinn, mer eller mindre, och så tar de in helt nya lag.
Men, och det är ju, och så funkar det till mångt och mycket i många idrotter, och där, väl kanske, där tycker jag hockeyn är otroligt speciell också. De kan ju sitta ner i 13-årsåldern och säga att nu får du inte plats längre, 12-årsåldern, och där får vi aldrig hamna med innebandy. Det är jätteviktigt. Sen är det är ju ett generellt problem är ju att vi säger att kidsen slutar i 15-16-årsåldern, och det är sanning. Vi minskar, alltså licensantalet går ner kraftigt där, och det gör det i alla idrotter. Däremot så får vi det att handla om, eller vi drar slutsatsen om att det bara handlar om idrott. Jag tror ju att mycket av det handlar om, det är klart att vi ska behålla dem så länge vi kan. Men det handlar också om att när du går i nian och byter skola, du hamnar på gymnasiet. Det är den här identitetsgrejen för jättemånga personer. Så gör vi det, vi gör det till ett idrottsproblem, medan det likväl kan vara ett samhällsproblem skulle jag säga. Det betyder inte att vi inte ska satsa på att kidsen ska fortsätta där och då. Det måste vi jättemycket måste vi jobba med det. Men det är inte konstigt att det...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nej. Jag tänker vi ska byta spår här. Du har sagt att om du vill bli en toppspelare i SSL och bland de bästa i SSL, så funkar det inte att jobba 75-100% vid sidan av.
Det har jag sagt. Så nu får man stå till svars för allt gammalt man har sagt. Det är ju faktiskt riktigt intressant. Jag står fortfarande... Jag måste säga så här att jag tycker att SSL är sämre just nu än vad det har varit tidigare. Jag tycker att innebandyn är sämre. Jag tycker att det inte... är lika, det är inte lika hög kvalitet som det bara var för ett par år sedan. Det är min generella bild, ska jag säga. Jag ska inte säga att det är så för alla.
Vad bygger du det på?
Jag bygger rent öga, rent spelöga. Liksom. Att det är väldigt många som är otroligt, om jag går till herre SSL, så är väldigt många oroliga för resultatet just nu. Man vill inte, det är en tydlig uppdelning på topp 3-4, och sen är det tydligt mittenskikt mellan 5:an och 10:an, och sen är det tydligt bottenskikt mellan 10-14 skulle jag säga. Och alla de lagen som är mellan 10 och 14, de vill inte hamna på 13-14 och åka ur. Och sen så när du tittar på lag 5-10, så det går ut på för dem det är att vi ska gå till slutspel. Och sen topp 1-4, där kan väl ske lite mer kreativitet kan jag tycka. Men det handlar också om att positionera sig för att slippa Falun. För att göra det så enkelt, slippa Falun i en semifinal. Det är så enkelt är det. Och det gör att vi har en tradition i svensk innebandy där det blir viktigare att skydda sitt eget mål när resultaten blir viktiga. Än att vi ska göra mål. Alltså om du ställer dem emot varandra, att skydda ditt eget mål mot att göra mål. Så upplever jag att väldigt många lag måste skydda sin placering i tabellen Och då väljer man att skydda sitt mål. Man kan inte jobba med en långsiktig utveckling. Och det ser vi ju, alltså tittar man på tränare idag, det är väldigt många nya tränare in i bland annat här SSL. Och när de kommer in i här SSL så vet de om att vi har 2-3 år som, eller jag har 2-3 år som tränare här. Vad är mitt mål? Jo, det är att vinna så många matcher som möjligt och ta mig till slutspel eller ta mig till topp 4. Att inte trilla ur och så vidare. Och det gör att du faktiskt, när du väljer att skydda ditt mål så är min bild att du inte spelarutvecklar på bästa sätt. Jag tror på en, ska du spelarutveckla så handlar det om att utföra så många aktioner du kan. Alltså på en viss tidsenhet. Det är det går ut på. Och att bara stå och titta på motståndarna när de rullar boll back-back. Eller possession, defending by possession finns det ju ett uttryck som används nu. Jag tror inte att det spelarutvecklar. Och därför tycker jag att innebandyn har blivit sämre på det sättet. Var det något svar på någon fråga?
Nej, jag vet inte. Jag sitter här och nickar och försöker förstå vad du säger här.
Ja. Går det dåligt?
Nej då. Nej, men är det inte, jag menar, inte det naturligt när man håller på med tävlingsidrott att man är rädd för sin position? Och man kan ju även vara rädd för sin position i laget, att man tänker att jag måste spela bra så jag får spela nästa match också, så att det är väl...
Fast jag skulle vilja lägga det på, jag vet inte, jag lägger det lite mer åt organisations- och tränarhåll i detta här, för jag tycker att bara liksom se det kortsiktigt på ett år att vi ska ta oss till slutspel eller vi ska inte, eller vi ska bli topp 4, så tycker jag att svårigheten blir med svensk innebandy att vi inte riktigt utvecklar farten i spelet, att vi hellre, som jag säger där, att vi hellre skyddar målet än att göra, du vinner hellre en match idag med 5-4 än 12-10 om jag ska raljera lite. Eller matcherna slutar i alla fall så, och det är ju, där är ju någonstans en öppenhet i liksom 12-10. Och för mig så låter det som, shit, det har varit många beslut för en spelare. Det har varit jättemånga individuella beslut för var och en av individerna. Medan 5-4 kan innebära att du bara har stått och passat fram och tillbaka och skydda. Jag säger inte att alla matcher är så och det är lite olika vem som möter vem. Men ska Dalen åka till Falun borta så vet man om att okej, Falun kommer att vinna den här matchen. Det vet vi allihopa om. Och då tänker Nydalen faktiskt ett ganska dåligt exempel i detta. För jag tycker att de ändå försöker. Men det lättaste blir att tänka, okej, vi backar hem och kör på spelvändning. Och för mig så är det inte superspelarutvecklande i varje fall att faktiskt jobba på det sättet. Nu låter det som att jag bara vill spela anfallsspel och bara vill göra 100 mål i all innebandy. Det är inte det jag menar, men det begränsar resultaträkningen på elitnivå. Det kortsiktiga tänket av resultat påverkar spelet.
Intressant. Jag tillhörde jag spelade själv på 90-talet i ett lag som var känt för att spela på sina resurser, och vi mötte IBK Lockerud som var regerande svenska mästare, och våran enda chans att rubba dem, det var att hoppas att de inte skulle ha tålamod, att vi parkerar bussen och bara var jäkligt jobbiga hela matchen, och vi lyckades med det en gång och klarade kontraktet, och de förlorade en match på hela säsongen, och det var mot det här bottenlaget från Göteborg. Och det finns en annan historia också när Pixbo möter Robertshöjd, som mitt lag då hette. Det här var på 80-talet och Pixbo tyckte ju att, det var innan min tid, och Pixbo tyckte ju att man förstörde innebandyn genom att bara stå och backa. Men det finns ju en tjusning i det också, gör det inte det?
Jo, absolut, absolut. Och det är ju bland det roligaste som finns när David och Goliat möts och det sämre laget på pappret får vinna sådana matcher. Det är superbra, både för sporten och för det laget. Och som du säger, att ha klarat kontrakt på det sättet, det är ju jätteviktigt ibland. Det håller jag med om. Men om man ser det över 15 omgångar, om man ser det över 26 omgångar, Är det då det som är spelsättet för att utveckla individ? Och jag tror ju att utvecklar du individen så utvecklar du också spelet. Sen är det tränarens uppgift att se till så att det blir lite taktik och sånt att få ihop det här på något sätt. Men jag tror ju att det är för många lag som måste tänka så som ni tänkte den gången alldeles för ofta. Och det är synd.
Mm. Ja, nej, det är äckligt intressant för att sen har vi skikt också i SSL när det gäller ekonomi och organisation och de här bitarna. Och man kan ju faktiskt känna av det att det finns en trygghet om man pratar landslagsspelare. Alltså man känner av att de har ju en position de har ett spelarkontrakt, de har någon form av sysselsättning runt omkring så att hela paketet fungerar och de är ju elitspelare hela vägen ut och även vissa av tränarna har ju en annan typ av trygghet för att någonstans så är det ju en väldigt stor uppoffring. Vi säger att du är SSL-tränare på nedre halvan så är du egentligen, du är en otrolig eldsjäl. Även om du får ersättning från din förening så har du gjort massa uppoffringar för att vara tränare. Och även spelarna gör ju otroliga uppoffringar. Men det känns som vi har olika skikt i svensk innebandy. Hur tänker du?
Nej, men det var ju faktiskt det som var din grundfråga utifrån det citatet som jag någonstans sa. Jag backar till det igen när du säger det här att man behöver gå ner i arbetstid och så vidare. Mm. Och jag tycker att innebandyn är på väg mot just nu. Det finns en hel del spelare som har ganska bra betalt. Du kan tjäna 20-30 000 kronor i månaden. Det är bara det att många av de här spelarna bedriver ändå ett heltidsjobb bredvid för att de ser möjligheten att ja, men du har 30 000 på ditt vanliga jobb och 30 andra 000 genom innebandyn och så helt plötsligt tjänar du 60 000 i månaden och du har ingen utbildning och du har inget egentligen grund att stå på mer än att du är bra på innebandy, om man nu får säga så. Och där kan jag ju tycka att välja bana lite grann. Att jag tycker att föreningarna bör ställa kravet att ska du tjäna 30 000 av mig så ska du också träna rätt hela vägen. Och det är det jag menar, att jag kan inte riktigt ta det på allvar. De som jobbar 100% spelar innebandy på elitnivå 100% kan man säga. För det är ingen som har 200% i arbetstid. Bara för att det kommer ner till en ekonomisk fråga till sist. Och då är det många innebandyspelare på elitnivå som säger så här, men det här hinner jag med. Och då tror jag att nej, men då har du inte riktigt fattat grejen. Då har du inte riktigt fattat vad som faktiskt utvecklar dig till sist. Och lägga planer, att lägga ditt kostschema. Att istället för att göra makaroner och köttbullar så ser du till så att du faktiskt äter rätt. Och det tar en timme att laga den här maten. Jag har ju svårt att se att Sara Sjöström skulle jobba 100% bredvid sin simkarriär till exempel. Och dit, jag är övertygad om att det är dit vi måste fortsätta sikta. Och där är föreningar idag som säger det här kravet att ska du ha 10 000 kronor av oss, då är det 10 000 kronor bort ifrån ditt andra jobb, vilket innebär en arbetstid. Det handlar inte om själva ersättningen i det fallet, men jag tror att det är jätteviktigt. Och det är samma sak för tränare. Jag kommer ihåg faktiskt när jag var i Växjö så hade jag delade min tjänst till en början mellan halvtid på 9 och halvtid på som SSL-tränare. Och då kom vi till en punkt efter 3 år där jag gick faktiskt rakt in och sa så här att okej, vill ni att vi ska utveckla den här verksamheten? Jag kan fortsätta behålla den här linjen, men vi kommer inte komma någonstans. Vi kommer fortsätta ligga här, vi kommer kanske nå en semifinalplats, men ska vi fortsätta göra någonting så behöver jag jobba på heltid på detta. För att det gjorde man nästan ändå, men för att livet någonstans ska gå ihop. Och det tog inte många dagar innan det låg ett nytt avtal på mitt skrivbord där de sa, här har du en heltidstjänst. Jag var inte speciellt välbetald på något sätt, men där låg en heltidstjänst och jag upplever att vi faktiskt utvecklade någonting där och då som gjorde att jag kunde vara med för spelarna, jag kunde jobba mycket mer med allt runt omkring och vi fick resultat av det också. Så att jag tror mycket på att kraven behövs ställas. Jag vet inte hur många division 1-föreningar där är som ringer till 15 tränare varje år. Snälla, kom hit här och håll i vårt lag. Och så ringer man till samma tränare. Men vad är incitamenten till att få 2000 kronor i månaden för att träna ett division 1-lag när du har ett heltidsjobb bredvid? Och så säger man att man ska gå upp i allsvenskan. Det håller inte.
Nej, men å andra sidan så är det ju att vara, om vi pratar ledare, det finns ju inte så många heltidsjobb. Jag menar, går du all in och släpper ditt yrke och blir tränare i Växjö, Helsingborg, Storvreta, Pixbo eller Falun eller vad det nu är, så det finns ju inte så mycket att falla tillbaka om man inte lyckas sportsligt och
Nej, så är det ju såklart. Men samtidigt när du väl, det blir inte lättare av att ha en halvtidsjobb som, eller heltidsjobb som lärare och 30% som innebandytränare. Och att, alltså, du har fortfarande ditt läraryrke kvar oavsett. Men under den tiden som du väljer att vara elittränare, kan du göra det på 100%, så förmodligen så kommer du göra bättre resultat, vilket gör att du kan vara kvar längre i, om du nu vill vara kvar i innebandyverksamheten. Det är jag helt övertygad om. Jag tycker man borde, var det inte damallsvenskan i fotboll som gjorde, de gick in med ett krav och sa så här: vi ska ha utbildade ledare, det är nummer ett. Och nummer två, det är att ni föreningar, ni måste heltidsanställa era tränare. Det är det som funkar, så här funkar, så här vill vi lyfta sporten. Och det kan jag ju uppleva att det borde innebandy gjort. Man borde gått rakt ut och sagt det här är en heltidsanställning man ska erbjuda. Punkt är det på det. Mm. För jag tror det hade lyft precis allting. Och nu ser vi, kan det vara 5 heltidsanställda tränare, kanske 6 på både dam- och herrsidan, utan att ha stenkoll på det liksom. Men där någonstans skulle jag uppleva att det är. Och det är för lite på de här 28 lagen som finns. Det är alldeles för lite.
Mm. Ja, det är, alltså, vi skulle kunna prata om just de här delarna i timmar, känns det som. Problemet är ju då om du har heltidsanställda ledare då, och så har du spelare som har en annan förutsättning. Och sen tänker jag också när man tränar på dagarna. Jag menar, tränar man på, om man säger, kvalitetstid på kvällen då, om man har ett annat liv också. Man kanske har en sambo och barn och hela den här biten. Och för elitklubbarna tränar ju väldigt sällan på kontorstid, tyvärr.
Och det är också en sån här sak. Jag minns, vi gjorde det både i Helsingborg och i Växjö, att vi sa så här att men vi börjar med att 2 dagar i veckan så säger vi att vi ska träna klockan 3. Och så får spelarna lösa det. Och så som det funkade då, så var det i båda de här föreningarna, så de första 2-3 veckorna så var vi inte många folk på träningarna, ska jag säga. Men när vi hade gått 1-2 månader in i det, och vi behöll den tiden, och det är klart att det kändes kass att vara 7 man på träning. Det är klart att det var kass. Men efter 2 månader ungefär så var alla på träningen. Då hade de löst det med sina jobb. Det var till och med så arbetsgivarna där hade sagt att vi går in med detta som sponsring. Han har betalt till klockan 16:30 idag, men han får träna innebandy på den arbetstiden. Och det är det jag tror. Du måste sätta en ribba och sen bara fullfölj den. Ge inte upp den, för det går att lösa på väldigt många olika sätt.
Ja. Du har sagt andra saker såklart. Att
livsfarligt.
Ja, precis. Nu ska jag se här vad just det här, medelåldern i innebandyn är ju inte perfekt, så det kanske behövs vara lite äldre spelare, framförallt på damsidan, eller hur tänker du kring det?
Ja, men det är också, det är en ganska given historia, det är att lågbetalda genom innebandyn, livet förändras för de här damspelarna, man ska skaffa familj och så vidare. Det är ju där är en given ekvation på något sätt att det är så. Vi märker ju det här problemet att vi har ju ett U19-landslag både på dam- och herrsidan, och vi har ett seniorlandslag. Och på herrsidan så ser vi ju att de bästa landslagsspelarna är mellan 26 och 30 år ungefär. Eller bäst, men där ligger åldern i alla fall. Och på damsidan är den mycket, mycket yngre. Och då är vi ju inne på, eller det är ju en stor diskussion inom oss, att ska vi starta ett U23-landslag som de andra länderna? Och på herrsidan ska jag säga att där hade det definitivt behövts. Det hade varit superviktigt. På damsidan så vill man göra det såklart ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket är bra. Men problemet är att när du är så pass duktig och är 22 år gammal så spelar du redan i seniorlandslaget. Och det här blir ju en liten konfliktgrej. Vi ska absolut vara jämställda. Det är superviktigt att vi är det. Men bara för att vara jämställda så innebär det inte att alla saker måste vara likadana. Så länge vi har rätt perspektiv. Jag vet att det var en stor diskussion om det här med allsvensk herr och allsvensk dam. Vilka man stängde ner och så vidare. Och jag tänker inte gå in på den diskussionen för jag kan inte den utan och innantill. Men jag tror att vi måste fatta att vi gör det bästa för sporten utifrån där vi är. Inte utifrån att reglerna måste vara samma för att det är så. Jag vet att vi gjorde någon satsning på innebandy TV med damallsvenskan nu. Vi började med herrallsvenskan och det blev ett jäkla liv liksom på det. Och sen så kom damallsvenskan efter det. Och det är klart, alltså, det är någonstans utbud och efterfrågan till en början. Och det är klart att man ska satsa på både och se vad som händer. Och det tycker jag att man ska, nu ska man utvärdera och se, men hur ser det faktiskt ut? Sitter det 1000 pers på en allsvensk match på TV och 5 stycken på en dammatch, för ja, då är det ledsen att säga det, men antingen så måste man lägga ner damernas grej där, eller så måste man hitta andra sätt för att skapa möjligheten så att det blir ännu bättre. Vi kan inte göra saker bara för att det ska se bra ut. Vi måste göra saker för att det gör nytta. Det är viktigt för mig. Nu tror jag ett ganska hett exempel, men bara, hade det varit tvärtom hade det varit samma sak skulle jag säga. Tittar ingen på herrinnebandy, ta bort det från medieutbudet på det sättet i så fall. Om vi inte lyckas att producera den produkten som tittare och publik vill ha.
Exakt. Ska vi se, nu är det några dagar sedan, men jag såg Pixbo Wallenstam mot Kalmarsund och jag har väl 4 stora områden som jag upplevde från den matchen. Ett, det var väldigt lite publik. 2, en jäklig jobbig trumslagare som bonkar med trummor i en tom hall. Det är något koncept som Pixbo tänkt köra. Men och jag förväntar mig inte att du ska ha några åsikter om det, men punkt 3 och 4 som jag tyckte var lite kul, det var ju att det var 2 otroligt bra målvakter som spelade och det var en kille i Kalmarsund som heter Kim Nilsson som jag tyckte var jäkligt bra. Han var bättre än förra säsongen vill jag påstå. Vad tänker du om det jag sa?
Ja, punkt 1 och 2 gällande Pixbos publiksiffror och trummor, de får du prata med Pixbo om, känner jag. När det kommer till de här spelarna som du pratar om så det känns ju betryggande att du också tycker att landslagsspelare är bra på något sätt. Och Jon och Kalle är ju 2 grymma målvakter, måste jag säga. Så att det känns bra och tryggt att de är bra. Och jag tror att för de 2 så blev det en liten sån här head-to-head fight. Vilket gör det bra. För att där är någon vissa, även om de ska jobba tillsammans när vi är med landslaget, så såklart så är det en intern fight mellan de 2 om vem som ska spela en VM-final. Och det är bra att de har den och det är bra att de är bra i de matcherna. Det är jätteviktigt. När vi kommer till Kim så är det ju, alltså Kim, den här, jag kan inte riktigt svara på vad precis det är som har hänt, men jag upplever precis den här nytändningen också. Kim Nilsson är en världsspelare den här säsongen. Det har han varit visserligen innan också, men han är toppen av världen just nu och kommer vara ju en grym nytta för oss i landslaget. Han är superpositiv och pratar med han så sent som igår, tror jag det var. Och han säger själv att kroppen känns mjuk och fin och jag är där, jag har min plan klar. Och han är skicklig på att känna in hur han själv vill vara och ska vara. Så att, det är en ynnest att få jobba med honom.
Ja, men han är ju på den nivån där. Han har ju lång räckvidd och en lång klubba. Och när han då är på hugget här så ser ju allt så enkelt ut. Och det är väldigt svårt att komma åt han med tanke på hans räckvidd och när han jobbar med en hand och det där. Och ja, han fick ju verkligen kämpa sig igenom förra säsongen. Både under slutspel och inför VM och under VM.
Jo, men han var bra under VM för oss, skulle jag säga. Sen man jämför alltid Kim med sig själv, och det är lite intressant att man gör det. Det är inte så ofta man gör det med andra spelare. Det är klart att man ser hans högsta nivå när han har den, och man ser hans mellannivå när han har den, och nu är han på pricken på sin högsta nivå. Sen har han ju, du nämner ett attribut där han är förmodligen topp tre i världen, liksom i hur han hanterar bollen igen mot den situationer. Och framförallt är det ju unikt bland högerforwards att vara den typen av spelare. Men en sak som man glömmer med Kim, det är ju hans, han skjuter inte speciellt mycket hårdare än någon annan, men han har en fantastisk blick i när han ska ta avslut och hur han positionerar sin kropp i förhållande till bollen och kan skjuta bollen bakom sig och framför sig och nästan mellan sina egna ben. Han är en fascinerande innebandyspelare när man börjar titta på hans detaljer, ska jag säga.
Mm. Varför blev de här två målvakterna uttagna i VM?
Jon har varit klar väldigt länge, ska jag säga. Det är en spelare som vi har haft med på hela resan, och vi känner oss supertrygga. Han var en stor bidragande orsak till att vinna guldet i World Games, och han var en stor bidragande orsak till att vi faktiskt kunde vinna VM-guldet också, även om inte han stod de viktiga matcherna. Han är en otroligt bra människa att ha runt sig. Så det är det ena fallet. Sen var det ju tajt mellan Måns och Kalle. Det sticker vi inte under stolen med. Det var otroligt tajt, och då försökte vi hitta, men var hittar vi den här kombinationen av vad som är bäst? Vi gick igenom allt egentligen på de här två målvakterna som vi kunde uppleva. Vi hade till och med ett eget målvaktsnätverk som jobbar mot de här två målvakterna och jämför. Och till sist så kom det ner på någon form av magkänsla till sist. Och det känns konstigt att säga det, för det är sällan vi gör så på det sättet. Det är lite mer Brolle-style än min style, kan jag väl säga, att gå på magkänslan. Men vi känner oss väldigt tillfreds med det, och Kalle är ju otroligt duktig på närspelet, och det tror vi kommer att vara en faktor i de matcherna som han är med.
Mm. Och jag tolkar ju det, eftersom Edlin är med som reserv, så är det alla de här förberedelserna och allt lullull inför en VM-turnering, att det var en faktor att han inte ville vara med på det här tåget. Och eftersom han finns med i era rulle, så kan han mer eller mindre hoppa in dagen innan VM börjar, eller?
Alltså, Edling var ju, han har varit tydlig från första början att han inte skulle köra detta VM-et, ska sägas. Och att han kände sig ganska färdig med det, och fick någonstans sluta sin egen cirkel. Vi har bra kontakt, jag och Edling pratar ganska ofta, även om allt möjligt. Jag rastade honom i paddel för inte sådär superlänge sedan heller. Men så att vi har en god kontakt. Han var tydlig med att han skulle, och ja, men utifrån hans förutsättningar och att han inte kunde vara med på lägerna tidigare och så vidare. Så att det var egentligen inte någon större issue i det. Sen är han ju fortfarande en världsmålvakt, ska tilläggas.
Mm. 12 spelare i truppen har du och Thomas Brottman coachat och varit tränare för. Är det en slump att det är så många från av era gamla spelare som ni har tagit ut i truppen?
Nej, en slump är det inte. Det är ju vi som har valt ut. Det kan man absolut inte säga. Nej, men det är, alltså, det här har jag pratat om sen tidigare kanske också. Jag vet inte, men jag säger fortfarande att det är inte en rättvis selektering som vi gör. Det är inte det. Det får man inte sticka. Det är en totalt subjektiv bedömning. Sen Falun är outstanding, och det är inte så konstigt att det är många spelare därifrån. Växjö har ett par spelare nu är det ju andra klubbar som har lika, Kalmarsund, som har lika många spelare med till exempel, där vi visserligen har haft någon sen tidigare också, men det är klart att du får en dels så ser du vad de kan på planen, men du har också den här viktiga faktorn i hur committad du är till det du håller på med. Det är en sån här superviktig faktor. Och vad kan du göra? Och det är klart att jag vet att Jesper Sankell kommer göra allting för mig i en VM-final. För att jag gör allting för honom. Jag vet om Sen har vi lyckats bygga upp fler sådana här typer av spelare, tycker jag, i landslagsverksamheten. Ta Kevin Haglund som inte har tränat någon av oss, jag och Brolle, sedan tidigare. Jag har stött på honom i många sammanhang visserligen, men det är ju en spelare som är en otroligt passionerad spelare. Och skulle jag säga till honom att nu ska du göra precis så här, så gör han precis så där. Och skulle han säga till mig, Niklas, du är dum i huvudet, så fattar vi att det handlar inte om att jag är dum i huvudet på riktigt, utan det handlar om att nej, men vi måste göra så här på innebandyplanen, och det är för att de brinner så pass mycket. Så att det är klart att du får en förkärlek till vissa spelare, och därmed också dina, det som man kallar för favoriter. Så att, nej, det är ingen slump, och det är ingen rättvis selektering som vi håller på med. Vår uppgift är att bygga ett lag som ska vinna ett VM-guld. Vi fick otroligt mycket kritik. Det var faktiskt ganska, det är nog den gången vi har fått mest kritik, när vi tog ut den första truppen. Och där man verkligen såg att vi inte hade tagit typ någon från topp 10 i poängligan. Det var en sån här, man bara, men fast varför ska vi titta i poäng? Poängligan är inte ens intressant för oss. Vi ska bygga en grupp som kan spela tillsammans. Vi ska bygga en grupp som tänker dö för varandra där ute. Och det är det vi har gjort, och det är därför jag är helt övertygad om att vi har lyckats vinna båda de här två gulden som vi har fightat som. Och det är så vi tänker till den här gången också. Vi har ju en mycket, mycket mindre startsträcka den här gången än vad vi har haft sedan tidigare, i och med att det inte är en helt olik trupp från förra året. Eller helt olik, det skiljer bara ett par stycken spelare. Så att de vet vad de har varandra, och det är skönt. Sen är det ju, kan jag själv personligen tycka, att ja, det är synd om dem som faktiskt har varit bättre än vissa av de här spelarna som vi har. Men vi har 8 träningspass innan vi ska spela ett VM-final. Vi hinner inte vinna VM, utveckla spelet, utveckla individen, göra generationsväxling. Alltså det är ett omöjligt uppdrag på det sättet. Utan vi måste göra några steg och göra dem så som vi kan det. Och sen för att sluta med att det ska vinnas.
Jag tänker Alexander Rudd, han är ju inte en på miljoner, men han är ju en unik spelare, och historiskt sett så dyker ju den typen av spelare upp lite då och då som kan göra det här oväntade och är allas motståndares skräck. Han är inte med.
Det är rätt observerat, helt rätt. Men jag kan bara hålla med dig. Alltså att se på Rudd när han är i sin form, så som han kan spela innebandy. Sen kan jag ibland uppleva att vi utgår från vad han har gjort på en innebandyplan, inte vad han kommer att göra. Men det han har gjort på en innebandyplan är ju superfascinerande. Och han är inte en förebild på alla sätt, men på många sätt på innebandyplanen så är han ju så häftig och så många som tittar efter. Och det är häftigt. Men sen betyder inte det att bara för att du har skills utöver någon annan så kommer du med. Det är samma sak här, att vi behöver hitta en helhet. Både när det gäller liksom informationerna. Ska man ha mycket av någon eller ska man ha lite av någon? Ska man ha en enhet eller ska man ha att du bygger på M5, information? Där är fler sådana här exempel. Alexander Rudd är såklart en av dem. Men där är ju en spelare som Martin Östholm, skulle jag vilja säga, i Pixbo, som också är en sån här spelare som jag gillar honom. Han kan spela innebandy på ett otroligt bra sätt. Men jag upplever också att ska han vara med i ett landslag, han hade kunnat lyckas superbra i ett landslag fortfarande. Men man behöver bygga hela spelet runt honom. Bygger man hela spelet runt honom så är han förmodligen en av världens bästa innebandyspelare. Men frågan är om kombinationen av 4 spelare till, räcker det i ett internationellt motstånd? Det är sådana saker man alltid kan resonera och diskutera kring.
Så det är därför Martin Östholm, som leder poängligan i SSL, inte är med?
Jag skulle säga att det är en av faktorerna som vi har pratat om kring just den spelaren. Vi har ju liksom våra namn som vi pratar kring, hur kan vi bygga och så vidare. Men om man går till, nu var det givna den här gången, det spelar inte sådär jättestor roll vad han har gjort nu, för att vi visste hur vi skulle tänka till det här VM:et. Men tar man till första VM:et så var det verkligen den känslan, kan vi bygga en hel första femma eller en hel andra femma kring den här spelaren. Och tittar man på en 3D-5 så visste vi, vi satte, kan man säga, principerna för hur vi ville spela innan vi valde spelare. Och det tror jag inte många gör, utan man väljer spelare utifrån deras skills och sen sätter du ihop ett system efter det.
Alltså du pratar ju om att du vill att innebandyn ska ta de här stegen, men om jag bara går tillbaka till Alexander Rudd, det är ju en spelare som publiken vill se och kanske vill se i ett landslag, och det är ju det som gör att vi tar steg fram där publiken får se dem man vill se.
Jo, samtidigt, vi kan inte ta ut VM-spelare för att publiken vill se någon speciell spelartyp. Det är inte så enkel, inte den ekvationen ska jag säga. Men det är klart att han har varit med i vårt snack. Sen, alltså det är så mycket att säga kring hur har det gått de senaste säsongerna för Alexander Rudd? Hur är han i gruppen? Han har ju inte varit med oss någon endaste gång. Och då är det också den här, hur många dagar har vi på oss att få in honom inom våra ramar och så vidare. Jag kan ju se saker på honom som bara häromdagen när jag tittar på honom att nej, men det här är ju exceptionellt, verkligen. Men hinner vi ändå, hur ändrade strukturen, ja, men i allt ifrån spelet till gruppen till sammanhanget. Så att det är klart, jag tror inte Alexander Rudd har gjort sitt sista VM. Det tror jag inte.
Nej, spännande. Vad... Vad har vi att tänka här nu? Vi har ett Finland som har lite generationsväxling som rullar in. Det är några spelare som är borta sen förra VM:et som hade betydande positioner. Hur tänker du kring Finland?
Ja, men de har, det är precis som du säger, de genomgår till viss del en generationsväxling, inte den fullt ut. Och det här är ju Nyckis sista VM tillsammans med de här också. Jag tror att hade han vunnit förra så tror jag det hade varit hans sista VM, om jag ska vara helt ärlig. Så att han har ju en revanschlusta som är stor. Men de har ett tydligt spelsätt, och de har gällande deras grupp så har jag svårt att lägga någon större värdering i det. Men det jag måste säga är att vi har historiskt haft så otroligt lätt att titta på finnarna och vad finnarna gör och hur de bygger ihop sitt. Det här VM:et vi ska in i nu, så skulle jag säga att Schweiz och Tjeckien är en minst lika stor motståndare som finnarna.
Jag ville nog hävda, som har följt innebandyn och internationell innebandy hela vägen, det är ju att vi är på väg in i en ny tid, just precis det här som du beskriver om att det är naturligt att det kommer bli en förändring, och det kommer vara naturligt att på sikt att både Finland och Sverige kan missa en VM-final. Och det har ju inte enbart med vad ni presterar, utan det är en naturlig utveckling av vår sport.
Det är det. Det är naturligt. Ju fler gånger som vi hamnar där, desto större chans är det ju att någon annan tar vid, så kan man väl nästan sammanfatta statistiken kring det. Men vi upplever ju att de andra länderna lägger mer och mer resurser just nu på att slå oss. Det är otroligt tydligt när man kommer på sådana här EFT-turneringar när de sitter hur många människor som helst på plats till exempel. Eller hur de arrangerar med sina kameror, eller hur de ger liksom. Så att de är verkligen... Och även om vi möter Finland så står det tjeckiska kameror från 8 vinklar på de här matcherna, som nästan en drönare i hallen också som ska ha koll på varenda millimeter som sker där ute. Så att jag tror att redan till det här året så står det ett annat lag i finalen än Sverige och Finland. Det tror jag. Och inom de kommande VM:en, jag tror faktiskt att schweizarna historiskt sett, och även tittar man på deras hemma-VM 2012, så var de ju jättenära och har ju ett enormt publikstöd i de här arenorna som är där. Så att, ja, det blir otroligt spännande. David Jansson har väntat länge på den här typen av matcher som vi ska spela, kan jag säga.
Ja, jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska tro, och om jag... Om jag skulle göra en krönika och hävda att Sverige inte spelar VM-final, så då kommer ju ni bygga upp någonting i landslaget, den här jävla Fredriksson, nu har han fel igen och han är ute och cyklar och det blir vi mot dem känslan. Men jag känner att det är ett väldigt intressant VM i alla fall som väntar.
Det är väl bara att tacka och ta emot det så. Vi har ju alltid den ingången att den här jävla Fredriksson, det är han vi ska sätta åt. Så att det är väl bara kul. Jag tror att vi har incitament nog till att vinna ett guld och gå all in för det. Det tror jag.
Ja. Vad var det förra VM så blev det lite tjafs där med Finland. Och vad var det? Det tuppfäktades lite där.
Jag trodde den var preskriberad, den händelsen. Nej men det var ganska, alltså det som vi, det var vårt första VM, det ska sägas, och det blir, när det hamnar liksom på politisk nivå kan man säga att man drar nytta av hemmaplansfördelar. Det är någonting som man verkligen ska ha med sig i de här sammanhangen. Och det hade vi nog inte riktigt räknat med på det sättet. Och utan att sticka ut hakan för långt så fanns det tydliga saker som skedde som man nu i efterhand bara kan tänka, jaja, den här möjligheten har man när man är hemmaplansnation. Nu säger jag inte att de gör som vissa fotbollslag och smäller raketer klockan 3 på natten inför en final. Men det, ibland är det inte långt ifrån heller.
Nej, men känns som att det har varit lite sånt tjuv- och rackarspel många gånger så. Men det är kul när det händer någonting i alla fall. När ni presenterade VM-truppen så blir det ju alltid fokus på vilka som inte kommer med och de tre sista spelarna. Det tycker jag att vi ska lämna bakom oss. Men ni pratade också om positioneringen, alltså nya namn på hur ni vill använda ett lag. Ni pratar om Libros och kan du berätta vad heter era positioner i landslaget och hur ska ni använda de här tre spelarna som kommer ha de här nyckelrollerna i de olika formationerna?
Alltså detta är ju, här hade vi kunnat prata en timme till ungefär om det här. Jag måste säga att vi har ju, bara för en grund, vi har ju snöat in på i svensk innebandy att när du ska presentera ditt spelsystem så utgår du ifrån hur du står uppställd i första läget i ditt försvar. Alltså i det som kallas, enligt spelfaserna, i försvar mot uppspel. Och så säger du, vi spelar 2-2-1 eller vi spelar 2-1-2. Eller vi spelar 1-2-2. Spelar egentligen inte så där jättestor roll. Men det är bara det du utgår från. Tittar du på, så tycker jag att hockey också gör. De sätter upp precis samma sak. Och går du då till en spelvändning. När är det 2-1-2 i en spelvändning? Eller i anfallsspelet. När står du 2-1-2 i ett anfallsspel? Så det har ju gått någon inflation i att men vi ska säga att vårt spelsystem är på det här sättet. Och så är det bara en liten spelfas av hela allt. Det är en grund till att vi verkligen vill att våra spelare ska fatta att det ser aldrig ut så. Även om vi säger att vi spelar 2-2 så ser det inte ut så på planen. Utan vi måste fatta vad våra spelprinciper är där ute. Varför vi har bytt namn är egentligen ganska enkelt. Det kom vi på efter faktiskt första gången som vi hade en landslagssamling. Och det var, vi sa att vi spelade någon form av styrspel. Vi spelade med en center i alla fall. Det var bara det att vi kom på att i Falun så gjorde Johan Samuelsson som center. Då gjorde han alltid vissa saker på planen. För han var center på det sättet. Sen kom vi till en storvetarcenter. Vem var det? Det kan väl ha varit Hampus Aren kanske. Som gick center då. Och center för honom innebar någonting helt annat. Och ska du då träffa ett landslag och säga så här. Men det är centern. Men du är center. Så väljer ju Johan Samuelsson att göra sina saker som han är van vid som center. Och Hampus Aren sina saker. Och helt plötsligt så har du helt olika spelsystem i samma lag. Och då började vi faktiskt med att göra om positionerna. För att inte göra det för svårt för svenska folket så valde vi fortfarande att vi måste utgå från någon spelfas så att folk fattar. Men att börja med att definiera dem här, alltså utifrån den rollen du har, utifrån den positionen du bör ha eller ska ha. Vad är det du ska göra då? Så att vi har hållit på med indianer och vi håller på med running backs och vi håller på med massa olika saker. Och det är egentligen bara för att få dels spelarna att fatta vad spelet går ut på, men också att fatta för hela svenska folket att ruta inte in systemet på detta sättet. Sluta med det, ta bort de delarna och säg istället vad det är de ska göra i så fall. Så det är väl framförallt därför skulle jag säga.
Mm. Libror och halvor. Tobias Gustafsson, Emil Johansson och Ludvig Persson är Libros. Ska styra varsin femma, eller?
Det gör de ju. De är ju oftast längst bak i planen. Som en Libro. Där är ju en sån här rolig grej med Libro. För det vet alla om som spelar fotboll att en Libro var den som var längst bak. Och det är samma sak som vi vill ha det oftast nu också. Däremot så betyder det inte att... alltså de styr det från... Jag vet inte, det var nog i själva sändningen man sa att de ska styra det. Jag kan tycka att vår centerposition är minst lika styrande. Eller vår högerforward är minst lika styrande. Det beror också på spelfasen. Men de här tre spelarna är ju någonstans definierat i kraft och power. De är olika. Tobbe är på sitt sätt. Empo är med sin snabbhet, sin spelförståelse på ett sätt. Och Ludde med sin liksom en mot en spel. Den begravningen är på ett sätt. Så att... Styra vet jag inte, men de blir ofta, de här tre personerna ska också tilläggas att de är ju personerna i varsin formation som är drivande till deras spelutveckling i formationen. Så att ja, de är väl drivande på något sätt.
Ja, ordet drivande, är det ni är i alla matcher i VM eller?
Det vill vi ju försöka vara. Vi vill ju vara de som faktiskt sätter tempot oavsett om vi har bollen eller inte har bollen. Det vill ju vi kunna bestämma. Sen ska jag inte säga att vi kommer lyckas med det i varenda byte där ute. Men jag upplever att vi driver spelet. Det gör jag nog oavsett vilket land vi möter.
Vet att Davin Jansson sa till mig om det var förra VM:et eller VM:et innan att... Han förklarade väldigt enkelt och snabbt här att när man spelar tennis så är det mycket lättare att slå tillbaka bollen hela tiden. Och han gör väl en syftning på att det är så det är när Schweiz ställs exempelvis mot, eller när ni möter Schweiz så slår de tillbaka bollen. Alltså de bygger mycket på... bygger hur ni har tänkt göra och så försöker de parera kring det. Hur tänker man kring det? För det är ju så att när ni möter Tjeckien och Schweiz och även Finland så har de väldigt fokus på er och hur ni spelar.
Jag tycker lite att David förminskar sin egen förmåga där, måste jag nu ändå säga. Jag tycker att han har mer i sig än det och det laget har mer i sig än det han säger där. Men det är väl klart att när vi bygger vår playbook också så måste vi se på de andra lagen och var nycklar finns någonstans. Sen behöver vi kanske inte anpassa oss lika mycket som de andra, eller vi väljer att inte göra det. Men det är klart att inför första VM:et så hade vi kunde väl allt om alla finska spelare. Vi hade dokument på varje spelare som vi mötte på andra sidan. Så att både och, men vi har ju en grundfilosofi. Jag och Brolle är ju extremt olika till i mycket saker, men vi är extremt lika när vi kommer till innebandyplanen och vad det är vi vill göra. Och det har ju varit en enkelhet att kunna sätta sin spelfilosofi först och sen då välja spelare därefter. Och även liksom, sen tror jag att vi behöver, det här året kanske vi behöver anpassa ännu mer eftersom vi har mött, vi ser att de andra tre länderna, det är oss de tittar på. Det är liksom mot oss man bygger spelet.
Ja, men hur lägger man upp taktiken? Jag tänker, hur lägger man upp taktiken? Det är väldigt märkt, men alltså vad vill man, kan man kasta över taktpinnen till motståndaren? För att vi säger att motståndaren utgår från att de ska följa vad ni gör, men om ni för ett ögonblick ger upp matchen och låter motståndaren driva spelet och ha med boll. Kan det vara en lösning för att bryta mönster och sånt också? Eller gör ni sånt i matcherna? Eller hur?
Det förekommer, absolut. Det förekommer att vi vill ge över initiativet, om man säger så. Samtidigt så kan man vända och vrida på det, för att när vi gör ett val av att ge över ett initiativ, så är det frågan på vems initiativ är det egentligen. Man kan bolla och dra i detta på många olika sätt, skulle jag säga. Jag tycker att vi styr mycket av det vi gör. Sen säger jag inte att vi alltid styr på det sättet som vi har en vision om att vi skulle vilja styra. Men jag tänker att där är för få möjligheter för att göra det med antal dagar och antal spelare och så vidare. Så att där är en dubbelhet i det, men vi gör sällan bort initiativet om vi inte vill, så kan jag säga.
Nej. Ett ämne som kommer upp ofta från landslagsledningen, det är ju det att några av de konkurrerande länderna nu har mer möjlighet, man har närmare till att träffas och man har elitcenter och man har ditten och datten, och nu när vi då har VM så stängs ju SSL ner i stort sett en månad. Det är ju inte bra för svensk elitinnebandy att SSL är stängd en månad. Jag tycker självklart att det är jättebra att VM spelas under säsongen, men är det nödvändigt med alla de här lägren och sånt? Skulle man kunna hitta en lösning som gäller för alla länder, att man spelar fram tills en viss datum, så att det är samma regler för alla? För nu känns det som att hur kommer det se ut om 2 år? Är det 2 månaders uppehåll för att alla de här lägren? Vilken väg bör vi gå?
Alltså här är ju mycket, mycket, så vi tar den här timmes diskussionen igen då, men det finns ju tydliga internationella dagar när man får ha samlingar som är en överenskommelse mellan olika nationer. Sen betyder det inte att nationerna följer det. Det ska tilläggas, så då har vi märkt den här säsongen framför allt, vilket är otroligt spännande, att flera av de här toppnationerna har valt att samlas utanför de här internationella dagarna. Och det är ju, alltså varenda dag när man är på sådana här läger, de är tokviktiga. Varenda timme är überviktig för att faktiskt hålla koll på, för att kunna göra så mycket som möjligt och vara så förberedd som möjligt. Så det är klart att det pågår ett politiskt spel kring det också. När du kommer till det här att vi stänger ner SSL en månad, i fjol så var vi faktiskt med och påverkade, så det låg en SSL-omgång egentligen mellan vårt VM-läger så att säga och själva VM. Och det planerade vi in i belastningen och fick vara en del av det. Och det upplever vi ju som någonting som var positivt på många sätt. Där är för- och nackdelar med allting sånt. Alltså vilken väg innebandyn ska gå här. Jag kan inte, trots att jag är i landslagsverksamheten, så kan jag inte säga att VM ska spelas precis här. Eller att man ska göra på något specifikt sätt. Jag tror ju att landslagsspelare är otroligt viktiga för vår verksamhet i sin helhet. Och därför tror jag att det behöver vara att de syns och är med ute i klubblagen. Och det är väl det som hade blivit felet, att hade du spelat ett VM i maj-juni istället, så tror jag att det är svårt att koppla den här landslagsspelaren till din förening. Så jag skulle nästan vilja vända på det och tycka att här föreningarna borde ännu mer skapa möjlighet för att promota sina landslagsspelare, och att vi faktiskt gör det till en stor grej. Och nu, vi har ju varit tydliga med vilka som är landslagsspelare till våra spelare. Det har vi sagt, du är landslagsspelare hela tiden. Och det tror jag att föreningarna där ute, högsta ligan, de skulle kunna promota det så enormt faktiskt och göra ännu större. Kalmarsund är bra med Kim Nilsson, ska jag säga, men det är ju också för att Kim Nilsson är ett eget varumärke i sig själv. Nu var vi inne på honom, så jag tar honom som exempel. Men det finns en anledning till att varenda gång vi kommer på lägerdagar så är det Kim Nilsson du ska ta en bild med. Kim Nilsson, Kim Nilsson, Kim Nilsson. Alltså det spelar ingen roll var vi är någonstans, så står Kim Nilsson med några kids och tar bilder och skriver autografer och så vidare. Där är fler sådana spelare. Men jag tror att det handlar mycket om att man kan koppla Kim Nilsson, eller man skulle kunna koppla honom ännu hårdare till sin föreningsverksamhet.
Mm. Ni har ju flera nyckelspelare som är födda runt 88-89 här, och nu när vi är framme då 2022 så betyder det att de har ju passerat 30-årsgränsen, och för länge sedan så var det ju en dödlig gräns för elitidrottare, men det är det ju inte idag. Och det är ett VM som kommer om 2 år också då, som är i Sverige, som är jätteviktigt. Alltså hur resonerar man kring de här spelarna och hur tänker man?
Nej, men alltså vi ska ju spela för att vinna guld, och så är det ju även ner till Malmö 2024 att det är det handlar om. Sen får man ju se om vilka som kan klara av det. Det är ju för dem som individer som detta börjar bli svårt. Alltså du ska klara din kropp, du ska klara att hantera tempot, du ska klara att bibehålla liksom den fysiken som du har. Det är klart att det kommer upp till var och en av de här spelarna. Sen tycker jag att vi har ju gjort en hyfsad generationsväxling och haft många av de yngre liksom, och testat på dem och provat på dem. Så att jag tror inte det behöver slå oss så hårt, och vi har byggt upp ganska väl för det. Men det är inget som är självskrivet att liksom vem som ska vara med och vem som inte ska vara med. Det är lite som du spelar innebandy fortfarande och du har fyllt 50. Så att det kan bli ett finare och finare vin ju längre det ligger på jäsning också.
Ja, men så är det ju såklart. Nej men det är intressant. Vi behöver inte fortsätta i det spåret. Men det är på något sätt att när du är i den nollen så ska du hela tiden för alla förklara vad du ska göra nästkommande VM eller säsongen. Men är du 25 så bör du inte förklara vad du ska göra 2024 redan nu. Men för Kim och Galante och de här så ska de förklara vad de ska göra om 3 år. Det är ju ingen människa som vet egentligen inom några sammanhang exakt vad som händer om.
Nej, det är ju supertydligt. Alltså, vi var ju efter förra VM så var vi ju nästan övertygade, och även Kim själv tror jag, vi fortsatte på Kim-spåret, men han var nog rätt så övertygad om att det här kan ha varit mitt sista VM. Och sen så startar vi hela den här diskussionen, eller hela den här podden med att men, Kim har aldrig sett så här bra ut. Så att det är ju upp till individen att vad kan du bli, vad kan du klara av, vad tänker du göra framåt. Men hade vi inte trott att Kim kan vara minst lika bra som han har varit innan, då skulle vi inte haft honom med. Och det är så vi tänker kring spelare, att du har fortfarande inte gjort din bästa match. Den kommer i nästa omgång. Men när man ser att nej, men din bästa match, den har varit, ja, det är ju då vi måste börja diskutera att nej, men du bör nog inte vara med här. Nej. Men sen går ju en karriär så här.
Den gör ju det, och det gäller att leva i nuet, och känner man rätt så blir det rätt. Du, vet inte det, i somras så ja, dels var du i Båstad, men framförallt så var du i USA och Sverige var och spelade innebandy i USA för första gången någonsin, och ni vann turneringen där. Men det var lite kämpigt, det var sjukdomar och tunt trupp, eller alla var ju tvungna att spela med tunna truppar där. Berätta, hur var det United States of America?
Nu lät det som att jag levde något sånt här jetset liv. Jag åkte från Båstad till USA. Det är inte riktigt sanningen. Det handlar om innebandy oavsett, tänker jag.
Men, sa jag Båstad? Eller sa jag Ängelholm?
Du menar Ängelholm?
Ja, jag menar Ängelholm. Ja, men jag sa Båstad, men det var ju där vi hängde förr. Alla vi,
ja, precis. Outdoor-turneringarna med kidsen.
Ängelholm. Ja.
Gällande World Games i USA, där finns, det var en helt unik resa. Det var en liten, tajt grupp. Det var otroligt. Jag var ganska så här, hade inte bästa inställningen inför den turneringen, ska jag säga, för att jag tyckte att det här känns liksom lite konstigt. Och sen nu i efterhand så kan jag säga att det var en av de roligaste turneringarna som jag har varit på. Vi hade otroligt kul, både som grupp och ja, men att vi vann såklart. Och sen var det speciellt, och jag tror inte en tiondel av alla historier som hände i USA har kommit fram, vilket det är bra. Men någon sån här historia kan ju vara att inför vår första match så har vi en spelare som vi tror har covid som vi får isolera. Vi har inga sängar på natten. Vi har en annan spelare som kräker och så vidare. Så att det är, och då när du är 12 utspelare från början så är det. Vi fick till och med hålla liksom de flesta sanningarna borta från våra egna spelare för att få ihop detta på ett bra sätt. Så när vi möter, är det Lettland i första matchen, så är vi ju var vi 9 utespelare egentligen, skulle jag säga 8-9 utespelare, men vi tänkte att vi får välja en bana här som gör att vi faktiskt kan prestera på slutet. Och det gick ju vägen, men det var otroligt stökigt. Det var det. Mm, ja. Men kul.
Ja, och vi behöver inte gå in i 3x15-diskussionen mer, men matcherna var ju lite kortare. Och hur kändes det?
Ja, men det var kul. Det var roligt. Och på en så liten trupp som på 12 spelare så var det nödvändigt, ska jag säga, om man ska behålla intensiteten. Så att jag hade inget emot det där och i det sammanhanget. Och det skilde inte så där jättemycket. Spelarna var rätt så trötta efter den turneringen.
Ja. Vilka frågor fick ni från utomstående? Hur förklarar ni sporten för dem som ni stötte på?
Nej, men alltså World Games i Sverige är ju inte speciellt stort. Det är ju ingen så, men för många andra länder och för många andra idrottsgrenar så är det ju verkligen ett OS på riktigt. Alltså man ska inte alls förringa när vi kommer till styrkelyft. Liksom, de väntar på den här tävlingen i 4 år och det är den de laddar för. Och det gör vi ju inte i innebandyn på det sättet. Men när man kommer till USA och de får se vår sport. Jag tycker att såklart så fanns det mycket mer vi som innebandy. Innebandyn borde kunna göra mycket, mycket mer kring hur allting såg ut, hur allting var där på plats, hur man promotar sin idrott och så vidare. Och det var ju till och med så här att det låg ju ett, USA skapade ju sin första proffsliga under den här säsongen, jag kan inte första, det blir helt osäkert, men de hade i alla fall sitt proffsligespel under sommarhalvåret. Och det är klart att man skulle kunna skapa något jättemycket större där kring hela det. Men det är väl resurser och möjligheter kring det också. Men det var en fantastisk turnering och få umgås med många andra idrottar och andra nationer. Och det var vad man gjorde den till också som individ, skulle jag säga.
Mm. Nu tänker jag att vi ska runda av här precis här. Men avslutningsvis, vad tänker du om VM i Schweiz? Hur kommer det gå?
Jag tänker att vi åker dit för att vinna. Annars så hade jag inte varit där. Det ska jag säga direkt. Men jag tror att det kommer bli en... Om vi tyckte att det var tufft i fjol när Tobbe Gustafsson han får göra mål med 1,5 minut kvar i en VM-final i Hartwall Arena mot finnar, så kommer det här i alla fall vara något liknande. Vi kommer att spela på... Ska vi vinna det här så kommer vi behöva spela på vår yttersta spets med tanke på förutsättningarna och att vara där på plats.
Härligt. Niklas, tack så mycket för att du ville vara med och prata med mig.
Tack väl.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.